Vibrary Audiobooks presenterar Höjdaren, skriven av Kjell E. Genberg. Uppläst av mig, Örjan Blix. Prolog. Skolklockan ringde. Det tog några minuter innan barnen började strömma ut för trappan ut på gården. Först kom de yngre som var glada åt att skoldagen var över så att de kunde fortsätta sina lekar utan att störas av lärarna. Något senare kom de lite äldre, de som stannade i korridorerna för att växla några ord innan de skildes åt för dagen. De yngre hade också bråttom bort från skolgården, medan eftersläntrarna tog det betydligt lugnare. De samlades i en klunga vid grinden, pratade en stund medan någon eller några efterhand släppte gruppen för att gå vidare. Männen i mastan som stod parkerad vid trottoarkanten tog inte blickarna från gruppen vid grinden. Det här kommer att bli knepigt, sa den ena. Vi kan inte göra något så länge alla står där. Hans kamrat tog händerna från ratten för att komma åt cigaretterna i skjortans bröstficka och tändaren som låg i fördjupningen in till växelspaken. Jag har varit här och kollat tidigare, svarade han, sedan han tänt rökverket. Det är likadant varenda eftermiddag, men mot slutet är hon ensam kvar. Hennes buss är den sista av dem som går från den här gatan. Det kommer inte att bli några problem. Jag hoppas du har rätt, Hans-Erik. Föraren log och såg på armbandsuret. Borta vid grinden hade samlingen ungdomar tunnats ut. Tre flickor och en pojke stod kvar och småpratade, men helt plötsligt vinkade pojken och småsprang därifrån. Mastans förare fimpade cigaretten och vred om startnyckeln. Den japanska bilens motor drog igång med ett dovt brummande. Det var idiotiskt om att ställa upp på det här, sa plötsligt mannen bredvid honom. Mitt på dagen, mitt på en stark trafikerad gata. Det kommer att spricka så det skriker om det. Nu är det för sent att börja fundera på att backa ur. Du har fått betalt, bra betalt dessutom. Hela grejen är planerad. Du behöver inte oroa dig, har jag ju sagt. Det dröjde inte mer än 6 minuter. Sedan var bara en flicka kvar. Hon stod kvar vid trottoaren alldeles ensam och såg först till vänster och sedan till höger, precis som hon blivit lärd, innan hon korsade gatan och började gå mot busshållplatsen. Nu, sa Hans-Erik och la in ettan. Bilen började långsamt rulla framåt. Håll dig beredd. Flickan hade 20 meter kvar till hållplatsen när den japanska bilen stannade in till henne. Hon uppfattade aldrig vad mannen på passagerarplatsen sa, men hon stannade till när han öppnade dörren och klev ut. Föraren lutade sig bakåt över sätet och öppnade bakdörren. Sedan skyndade också han ut ur bilen. Innan hon förstått att de inte alls tänkt fråga om något, kände hon hur starka händer grep tag i henne. Försöket att skrika kvävdes av en handflata över munnen, och egentligen hade hon ingen möjlighet att streta emot när de båda männen drog in henne till bilens baksäte. Det blev bara ett halvhjärtat försök till motstånd. Allt gick för hastigt. Inne i bilen började hon skrika, men greppet över hennes mun lossades bara temporärt. När det återkom var det inte bara en hand som trycktes över mun och näsa. Handen innehöll något vått och kallt som hade en starkt stickande, genomträngande sjukhusdoft. Hon hostade till och märkte samtidigt att bilen började röra sig. Mannen som höll det våta bedövande över hennes ansikte ryckte samtidigt ner henne mot sätet. Det enda hon kunde se var kronorna från träden som kantade gatan, och även de började upplösas i ett töcken tills de inte syntes längre för allt det svart. Kapitel 1. Advokaten la ner den tjocka dossiern på det polerade skrivbordet framför direktör Josef Stjärne. Han backade ett par steg ut på den tjocka, heltäckande mattan som hade kostat åtskilliga 100 per kvadratmeter när den lades in ett par år tidigare. Kontorslägenheten låg högst upp i ett 80-talshus på Karlbergsvägen och bestod av det åttkantiga kontoret där väggarna täcktes av bokhyllor, ett barkök i anslutning till ett långsmalt konferensrum.